I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner. Välkomna till 2019 års första program av Burleskpodden. Vi sitter på Custom Music Productions och som vanligt så är det Andreas Hedberg som sköter ljud och redigering. Mitt namn är Aurora Brännström och Jazzproduktion HB är de som producerar och skapar Burleskpodden. Det var mycket. Nu ska jag presentera årets första gäst och jag är så hedrad och glad att du är här. Karin Victorin, varmt välkommen.
Tack så mycket.
Ja, äntligen fick vi till det.
Ja, jag kommer direkt ur stormen.
Ja.
In i den här varma, härliga studion.
Ja. Ja, det har varit storm i Stockholm i natt.
Precis, ja. Många som varit utan el och sådär. Så nu har jag tagit mig hemåt från landet och stannat till oss hästarna på vägen och sådär. Ja. Så, ja.
Och så är du här nu.
Ja, det ska bli jätteroligt att prata om burlesk.
Ja, gud ja. Karin, vill du berätta lite grann bara kort, liksom, som någon slags introduktion, vem du är? Ifall det är någon som inte vet det.
Ja, jag heter ju Karin Victorin. Det är ju mitt namn till vardags. Men inom burleskvärlden så var jag ju, och är väl kan man säga fortfarande, Hoochie Coochie Mama.
Mm.
Och inom burlesken, ja, för de flesta lyssnande kanske, det kanske både finns initierade och oinitierade
lyssnare. Ja, det gör det.
Så är det, har man ju oftast ett alter ego, eller ett par stycken kanske. Och jag har hållit på ganska många år, så det har ju blivit ett par alter egon under vägens gång. Så det började med burlesk tidigt 2000-tal kanske, och kanske ställde mig på scen, det jag skulle kalla renodlad, att jag gjorde ett burlesknummer kanske var någon gång 2005 eller sådär.
Okej. Okay.
Och då var jag Virginia Valentine i början.
Ja, just det. För det är ju, ja, men som jag sa inledningsvis när vi satt och små snackade lite här innan, så vill ju jag gärna veta, liksom, jag vill ju fråga ut dig lite grann om det här, när starten på alltihopa. För att som jag ser det så är ju du liksom, ja, grundaren av den svenska burlesken nästan, med din klubb och med allt du gjorde där i inledningsvis liksom, så har ju du satt tonen för burlesk i Stockholm och i Sverige.
Ja, vad roligt. Ja, i alla fall den här neoburlesken, eller den burlesk-revivan som kom med, så var det ju, ja, det var en tid där det började bli lite på tapeten utomlands, så att det blev liksom att, ja, jag var igång här och träffade också lite andra tjejer som var sugen och nyfikna på burlesk. Så det var ett par stycken, liksom sådär. Så det kändes som att det var helt rätt tid.
Mm.
Men jag i min tur hade fått höra en del om burlesk. Eller jag hade fått höra om burlesken. Och hur liksom de klubbarna som började poppa upp i Seattle framförallt. För att min mans bror hade ihop det, och sen med en burleskartist från Seattle.
Okay.
Så att det var mycket via Veronica, a.k.a. Fancy Chance, som jag hörde om burleska.
Ja, för jag tänkte precis fråga, liksom, vad kom det ifrån från dig, det här intresset? Liksom. Eftersom det inte riktigt fanns i Stockholm eller sådär, och du tog upp det. Men då kom det därifrån, alltså, från din brors tjej då?
Exakt. Så det jag var inne på, jag hade liksom gjort performance inne liksom lite på, ja, jag var inne på drag, framförallt drag king. Så alltså att jag hade tidigare då, det liksom blomstrade ganska mycket i samband med genusvetenskap på Stockholms universitet. Och där hade vi liksom kommit in lite, det var en film som heter Venus Boys som handlade om drag kings. Och då, ja, så hade vi liksom våran, många i den klassen eller kursen som jag gick på, gick till premiären av den och skulle då klä upp oss eller förvandlas i drag kings. Ja. Men jag kunde inte, jag hade barn då, jag har barn fortfarande. Men jag kunde inte vara med när det var förfest och alla, så jag var tvungen att hämta på dagis sådär. Så jag skulle dyka upp lite senare och var framförallt en tjej som jag hängde väldigt mycket med på den här kursen. Och när jag dyker upp där, och det var faktiskt på Kägelbanan som vi senare då körde hurtigruta på. Ja. Då så såg jag henne på andra sidan dansgolvet och hon bara tittade på mig som ett stort frågetecken. Jag liksom hälsade lite så här som hårdrocks... snubbe. Hon trodde verkligen att jag var någon sån här metal-kille som hade hamnat lite fel. Och det var början till några karaktärer. För att hon hade också faktiskt förvandlats till någon typ av hårdrockskille. Så sen gjorde vi det slut. Det gick över till att det blev ett äventyr. Där vi reste Transsibiriska järnvägen.
Oj.
Och draggade.
Aha, wow.
Och gjorde en dokumentär om det. Som gick på SVT sen.
Ja, och det har jag ju tydligen då missat. Men...
det är inget, så här känt nej, prisbelönt dokumentär. Men det var väldigt fantastisk erfarenhet att just få gå in och experimentera med drag och könsroller. Mm. Och vi gjorde ju resan, det började i Ryssland och Moskva och sen så hela... alltså, hela vägen bort i liksom andra delen av Ryssland där det var liksom en liten annan kultur. Och sen vidare ner, var vi länge i Mongoliet och sen Kina. Så att det, och det var ju också så här bemötta på olika sätt, på olika platser.
Oh, det kan jag tänka mig.
Så jag var redan, när jag hörde om burlesken sen, så, för vi var ju också dragade lite female to female drag när vi gjorde den här resan. Fast där hade vi inte riktigt, vi var Anders och Elis när vi var drag kings, men vi hade liksom ingen, en, ja, sånt alter ego namn eller så.
Nej.
Men det jag tyckte var så väldigt spännande när då Fancy Chance berättade om burlesken var att det var att man kunde ju också verkligen, det var female to female impersonation, alltså att accentuera liksom vad är det kvinnliga liksom, eller feminina fem eller identitet. Och,
Just det.
Så det blev jag väldigt nyfiken på att utforska. Jättemycket. Så, och sen så hade jag, ja,
gud, den här resan som du berättar om, det är ju någonting man skulle kunna prata jättemycket om, tänker jag.
Ja, du får ställa frågor.
Ja. Så himla spännande. Men liksom, var ni, ni måste ju haft ett enormt mod att göra det, tänker jag. Just i Ryssland, liksom, hur togs det emot?
Ja, det är mycket med det här som jag tänker att klimatet har verkligen, det politiska klimatet har ju ändrats väldigt mycket. Extremt mycket de sista åren, för att Hoochie Coochie Club höll ju på mellan 2006 och 2011, så bestämde vi oss att avsluta. Alltså, för att, ja, men vi ville sluta på topp och det kändes som vi ville gå vidare, både jag och då jobbade väl tätt ihop med Emma Kjellander, producent. Och sen gjorde vi en bok det året också och jag blev ju gravid sen och fick barn. Så att, men det kändes någonstans, de här också sista åren har vi liksom... politiskt sett ett helt annat, alltså det skulle vara så mycket i det här, skulle kännas väldigt nästan, ja men nästan alltså jag tror det skulle vara omöjligt att göra det vi gjorde just i Ryssland och så idag. För att det var ju 2002, så att det var ju liksom när verkligen i Moskva märkte man att det var ju ändå en stor nyfikenhet på västerländsk kultur. Och ja, vi gjorde ju ingenting jätteprovocerande, men vi åkte ju tunnelbana liksom i ganska uppenbara... Jag satt liksom, man ser det i öppningsscenen bara när vi kommer titel på filmen. Att jag sitter på tunnelbanan med liksom skägg, långt, mörkt hår, liksom hård och liksom så här väst och jättemycket nagellack liksom. Och jag får vissa blickar liksom när jag sitter metron där.
Men du menar ändå att det liksom var lättare att göra det då mot hur det skulle kunna vara idag liksom?
Jag tror, alltså man kan ju verkligen, och vi gick ju iväg på sådana här gayklubbar, alltså verkligen ganska, så här, ganska hårda bögklubbar. Vi visste inte, vi trodde det skulle vara någon, alltså så här, kväll för kvinnor. Det var ganska hård. Okay. Om du verkligen tänker Tom av Finland fast gånger 10. Det finns ju väldigt mycket, alltså, det har ju liksom förekommit, det har varit ganska våld, mycket våld liksom mot sådana klubbar och sånt också. Så jag har ingen kontakt med någon i Ryssland just nu, men man har ju hört väldigt mycket att det Så redan då så fick vi ju blickar och det, alltså, som att man förstod att de förstod att inte vi var ryssar.
Mm, okej.
Okay. Och att det är liksom, ja men fick så här blickar, de är gana liksom. Gana utlänningar. Men, men det är ju sen så när vi var Irkutsk, som är andra sidan av Ryssland, så hade vi ju, där tog vi oss mer tid och också träffade och gjorde intervjuer. För vi ville just intervjua kvinnor längs vägen.
Mm, okej. Okay. Ja.
Och för att höra oss för liksom hur, eftersom jag också hade pluggat genus och socialantropologi, som jag har fil. Kand i, och det var ju Lisa Hägg, måste du nämna hennes namn också, som jag gjorde den här resan med.
Ja.
Och vi var båda då, när vi hade pluggat jättemycket antropologi, och det är bara teori, och det är ju väldigt mycket man läser om andra personers, ja men det är ju ganska mycket äventyr, alltså gammal antropologi, och sen kan, finns ju, ja, sen finns ju en reflexiv antropologi som kom in på det, att man, det mer handlar om att kanske utforska, liksom, se över och vara medveten om sin egen sociala identitet i, när man förhåller sig till andra kontexter. Och sen genusvetenskapen på det. Så vi var ju så sugna bara på att få göra någonting praktiskt. Och sen var ju båda intresserade av foto och film. Så vi hade fotat ganska mycket. Så vi fick en kamera, vi hade kontakt med produktionsbolag. Så vi fick liksom en kamera och sen blev det också en kontakt till SVT via det produktionsbolaget. Så att, ja, så vi gjorde de här intervjuerna. Och Irkutsk, som jag började berätta, träffade vi en del kvinnor. Och men förstod ju också. Det var en tjej vi pratade med som gick på universitetet. Och hon, ja, men hon berättade ju sin, liksom, hur hon upplevde att det var ett ganska, och det var ju lite vår uppfattning också, fanns ett ganska hårt tryck på ryska tjejer.
Mm.
Man såg det jättemycket i Moskva. Att vara väldigt sminkad, uppklädda och liksom, verkligen female to female, alltså verkligen gå in i liksom någonting som vi kan uppfatta nästan som drag, eller sådär. Väldigt, alltså otroligt snygga kvinnor, men, och hon kände inte att det var hon.
Nej.
Så att hon var ganska naturell i liksom sin stil och så, men hon hade ju då fått höra av sina fellow students, att, eller hennes klasskamrater, att hon nästan sa, men du kommer sluta med att du blir ensam, för ingen kille kommer vilja ha dig. Men vi kom in på såna här ämnen, och vi kunde sitta och prata om det här när vi var liksom då i drag.
Det är fantastiskt.
Ja, till Ulaanbaatar, huvudstaden i Mongoliet, där var vi också inne på FN och pratade UN med en kvinna som jobbar väldigt mycket med domestic violence-frågor.
Mm-hmm.
Så där var ju liksom lite andra, för där såg man också en otrolig snabb förändring i och med liksom öppnandet och gå ifrån planekonomi. Och där kvinnor då har börjat studera, för det är ju en ganska mycket att man lever som nomader och ärver boskap fortfarande, och då är det ju männen som gör det. Så kvinnorna var de som utbildade sig i högre utbildningar mycket. Till läkare och jurister, nu kommer vi på helt annan. Men då blev det ett problem mellan könsrollerna. Så det blev liksom ett ökat våld inom hemmet och så. För att det blev makt. Ja, men så vi gjorde ganska, vi fick väldigt mycket så här perspektiv på saker och ting. Och medan i Kina blev vi ju mer så här på Röda torget, att alla ville komma fram och ta bilder med oss, för att där var vi verkligen bara som två jippon liksom, så här. Verkligen högt och lågt och,
Och jäklar vilken resa. Men var det liksom i och med den här resan som intresset för just drag och så kom, eller har det funnits tidigare?
Ja, det har nog funnits tidigare med nej, men jag sen jag var liten liksom alltid uppfattat att, ja, men man lär sig verkligen att vara pojke eller flicka liksom.
Mm.
Så när jag var 5 var jag nog, så var jag Anders ett helt år typ.
Okay.
Eller i varje fall flera månader. För jag hade träffat en äldre kille som var 12 som blev min stora förebild. Så då åkte, vi var ute på bilsemester och min mamma accepterade att jag bara ville ha kort hår och snicka byxor. Men jag kunde ju liksom skrämma livet ur vissa så här tanter, och vet, man var på någon restaurang och bara, så söta flickor, själv har jag bara 5 pojkar och åh, så här, bedårande, vad heter du min lilla vän? Jag tittar upp under luggbapp, Anders!
Just det, ja. Okej.
Så att jag tycker, men det har nog funnits med hela...
Ja, hela livet nästan.
Mm.
Mm. Men när började du liksom tänka att du skulle kunna göra någonting med det? Artistiskt liksom? För det där är ju, det är ju mer av en livsfilosofisk tanke liksom, att det här med ja, men hur vi uppfostras och vad vi blir, om vi blir flickor eller pojkar liksom. Men att, att ta det också sen till att göra någonting artistiskt med det. När kom liksom de tankarna in och...
Ja, för som barn är det ganska mycket en, alltså lek, det lekfulla är ju också, såklart för barn så är det ju kopplat till någonting väldigt seriöst. För man testar, det är ju så man lär sig det vuxna och sociala, alltså regler och normer och allting. Mm. Så jag tror att det var i samband med, för vi kallade oss själva då drag dealers, hette ju dokumentären när den blev klar. Mm. Så det var väl alltså hur jag utforskade konstnärligt, om man säger, eller så här filosofiskt. Fast det var ju med, för jag skrev ju om det lite sen också akademiskt. Men det var i samband med drag dealers.
Okej.
Och som sen, efter liksom Hoochie Coochie var klar med det, då drev jag igång ett projekt tillsammans med Kalle Westerling som heter Drag as Art. Så då gick jag liksom tillbaka ganska mycket till det som var ursprunget.
Mm. Ja, och Drag as Art har jag faktiskt uppträtt en gång på.
Exakt, det var jättefint. Det var framförallt ett år där vi körde några, när vi hade ett kulturstöd också. Så att, som vi körde några fester och sånt.
Ja. Just det. Ja. Det här med att ha klubbverksamhet, är det någonting som du har tänkt att du ska göra? Eller hur kom det sig att det blev så? Med Hoochie Coochie Club och Drag as Art? Liksom.
Ja, nej men det växte ju liksom. Jag var väldigt sugen på att arrangera någon, alltså det först var jag nog tanken på att vi skulle ha en fest egentligen.
Mm.
Så då var det ju att vi skulle vilja ha en burlesk, det slutade, att vi skulle ha en burleskklubb. Men sen så gick ju det så bra och sen var det så roligt, så då rullade det där på.
Mm.
Men det började med att jag ville göra något burlesk och sen så var det även då via Södra Teatern, eller då hette det var via Riksteatern som drev Södra Teatern, och Jam som var en del av Riksteaterns unga liksom, scenkonst. Så var det då Emma Kjellander som jag jobbade med, som jobbade på Jam och hon hade ju då varit i New York också och sett neoburlesk och sett, framförallt då var det Scotty the Blue Bunny som var Hoochie Coochies huskanin och konferencier. Så hon ville jättegärna ta hit honom. Och då hon hade också då ihop med Kajsa Åman och Hanna Ostrovski. De var lite med på det hörnet. Mm. Och de var ju också en del av Hoochie-familjen sen.
Mm.
Hanna och Kajsa jobbade på Art Department. Så. Och så då var det att vi samkörde den här första kvällen. Mm. Som gick under namnet Escutivo Sette Burlesque. Är du burlesque? Eller typ. Min franska är väl lite sådär, men en frågeställning. Eller hur burlesk är du kanske? Nej, det är nog. Som var på påsken 2006. Och då var ju Scotty the Blue Bunny. Och sen var det Veronica Fancy Chance som var hon som gjorde att jag blev jättenyfiken på.
Mm. Mm.
Och hon hade flyttat till London och hade nog med sig sin trupp därifrån. Som, då kom de hit och uppträdde. Och sen så var vi då, träffade jag... några tjejer här via... Det var ju liksom den här... samma period som det var... en vintage, alltså explosion. Alltså hela vintage-eran tog liksom verkligen spin-off där. Och så hela rockabilly-kulturen var också jätte...
Just det.
Kan man säga, växte just då. Vintage liksom. Och då var det en tjej som höll på som var också så här... gemensamma kontakter via liksom lite rockabilly-scenen. Det var Hedvig med honom, så Duchess Dubois.
Ja.
Så henne träffade jag då, och då hade ju hon i sin tur sina också några vänner och liksom kontakter. Och det var liksom, så det var ett gäng där. Så då bildade vi också en trupp. Eller det blev först att vi repade för den här första gången, och sen så, så fortsatte det ju sen.
Mm. Just det. Men då är vi 2006 där. Ja, just det. Men då kunde ni surfa lite på den här vintage-vågen liksom.
Ja, verkligen. Så första kvällen så var det så här, vi visste ju inte, vi fick ju ändå ganska bra uppslag i DN och svenska, men framförallt, ja. Så vi fick en artikel som om mig, Hedvig och burlesken, och som var ju, och det här liksom, det har ju också verkligen förändrats, för då var ju marknadsföringen skedde ju främst via dagstidningarna. Och det här var ju liksom MySpace. Alltså MySpace var ju det forumet jag använde för att verkligen skapa kontakt med andra burleskartister, internationella. Och i Sverige också. Så det var ju så man kommunicerade då.
Just det.
Det är väl nästan ingen som kommer ihåg MySpace idag.
Nej. Men,
så, nej men det var, ja, så när det var dags att öppna dörrarna så var det liksom en ringlande kö runt Kägelbanan och, ja.
Ja, det var så.
Så det var liksom verkligen, alltså det var helt, tiden var helt mogen för något sånt. Och det var väldigt...
Gud, hur kändes det?
Det var jätteroligt. Och vi pratade ju väldigt mycket om liksom behovet av liksom eskapism och dekadens. Och,
och det behovet fanns.
Väldigt mycket.
Ja.
Och det var väldigt mycket så här... Vi låg väl alltid lite så här... Jag tror Hoochie också pushade hela tiden. Så att också allt eftersom åren gick så gillade vi att vara lite on the edge. Att provocera lite. Men... det var ju ändå inte så att det provocerade på det sättet jag tror man skulle kunna provocera idag. Med väldigt små saker, när allting är väldigt, det är väldigt lätt att liksom kränka. Ja, och det finns så mycket grupp, alltså det är väldigt, det är någonting också som jag tänker på. Att det är mycket, ja, det ska vara svårare idag att liksom ligga på den här.
Mm.
Ja, fast det finns ju jättemycket konst fortfarande som...
Vad menar du exakt med det här nu?
Ja, nej men det är så, vi drev med väldigt mycket. Alltså burlesk betyder ju, liksom, det kommer ju från italienskans burlare, att skämta om sånt som andra tar på allvar.
Ja.
Men lika mycket så är det faktiskt också tvärtom, att göra allvar av det som många kanske bara skämtar bort.
Ja.
Så det är liksom lite, alltså det är väldigt mycket the trickster. Och the trickster, alltså hela den figuren... eller symbolen är väldigt någonting som jag också känner mig väldigt nära. Liksom. Mm. Att, för mig liksom, med striptease så kände jag att det var väldigt provocerande i liksom, den svenska kulturen. Det var det är alltså extremt, ja, det var någonting väldigt alltså, som kopplat, även fast vi är väldigt sekulariserade i Sverige, så var det någonting väldigt smutsigt och liksom barn liksom prostituerade gör. Och även kanske inte så mycket liksom i genusvetenskap. Idag tror jag kanske mer skulle finnas politiskt en sån. Jag kände där fanns det kanske inte. Men bara som rent... Det var väldigt främmande element i Sverige med striptease. Och jag växte upp lite i USA när jag var liten. Så att, kan berätta också en ganska lustig anekdot från när jag var liten. Men det var typ en av de första grejerna jag snappade upp där. Att titta på TV och så. Så mina föräldrar hade... Ja, de var ju där och jobbade liksom. Så att, eller, så att de hade någon middag med amerikanska affärer. Men det var ju så här, människor liksom från jobbet. Alltså businessmen. Och their wives som var hemma på middag. Och, för det är ju också den här att det var väldigt dubbelt. För att vi som barn, jag var ju bara 6 eller 7 år gammal. Min lilla syster var ännu yngre. Kunde ju liksom inte riktigt gå nakna på trädgården, i trädgården och så.
Nej.
För att det fanns en otrolig så här, prydlighet. Samtidigt som det fanns väldigt mycket liksom, på TV och film och i kulturen. Liksom sex och liksom, kroppen sexualiserad. Så då ville jag, som jag gjorde väldigt mycket när jag var liten. Jag ville göra ett uppträdande med min syster. Och det tyckte mina föräldrar, ja, men det var jättefint. Så, här, och så hade jag liksom bestämt att jag skulle sätta på Donna Summer. Love to love you baby. Och drar in där med min syster som jag har fått. Vi har varit inne i min mammas garderob och vår garderob. Bara satt på oss massa. Alltså så mycket vi bara kunde på oss. Så egentligen inte så sexigt. Det var ju mer att... Så kommer vi in och börjar ta av oss plagg efter plagg. Så det egentligen så... vi fick inte ta av oss så mycket innan pappa avbröt. Okej, kanske inte i rätt sammanhang.
Nej.
Kanske i Sverige liksom. Men alltså idag kan jag nog säga att det skulle vara ett ganska roligt performance. Att göra bara liksom så här sjukt mycket, vet, från mössa och vantar till allt man bara kan ta på sig. Och bara, ja, nu tar vi av oss lager på lager. Men så det är ett ändå tecken på att när någonting jag snappade upp där. Och sen så i Sverige sen kanske när... Så kom tillbaka lite i tanken att det just var väldigt... Ja, vi ska vara ganska öppna och fria liksom med allting. Men det var något som var väldigt laddat. Nu är inte det längre, mycket tack vare burlesken tror jag. För det har ju liksom kommit...
Ja, men precis. För det var det jag tänkte också fråga dig. Liksom, om du kan se förändringen jämfört med liksom när ni började med Hoochie Coochie och hur burlesken tas emot? Och, men om du kan se liksom att det har hänt något med konstformen på det sättet.
Ja, för det en, alltså den ständiga frågan som man ledsnade ganska mycket på. Till slut vet man satt kanske i radio när det var liksom något, skulle skrivas något litet så här inför klubben. Och liksom, så var det ju alltid ständigt frågan, men vad är det för skillnad på striptease och burlesk striptease? Ja. Och jag tror att den frågan kanske kan tänka mig fortfarande kommer på upp för de som är väldigt aktiva idag och uppträder som burleskartister eller driver burleskklubbar. Mm.
Alltså det är ju också en fråga som vi har pratat om här.
Ja, ja men det kan jag tänka. Precis, för det skiljer ju sig. En annan grej jag kan säga då också att många av de sen amerikanska artisterna och en japansk artist och sådär, för de låg det ju ändå väldigt nära för att alla... Och jag tror att det är vanligare liksom i USA att man under en period kanske när man, för att det också ser annorlunda ut, man ska gå på college, man måste liksom dra in pengar, att man har strippat på en strippklubb. Så många har liksom gjort det också. Men det är klart att det skiljer sig, men så finns det ju massor med olika typer av strippklubbar. Jag menar, i USA kan det ju också bara vara som en, att det bara ingår liksom i... behöver inte vara till kanske riktigt så här pornografiskt kanske.
Nej, inte show på samma sätt heller.
Nej, men att kanske. Det bara, det är olika nivåer på det. Det är ju ganska vanligt att framförallt då de som sen gick över och höll på med burlesk också har strippat på strippklubbar. Men sen så finns det ju, och ni har ju redan pratat om skillnader så du vet ju.
fast jag undrar ändå vad du menar på skillnaden liksom. Om du vill, nu kanske du är jättetrött på att svara på den frågan.
Men... Nej, jag kan absolut svara på den. Jag har ju varje år också drama... elever som är liksom, jag kommer in liksom lite mer med burlesken, dragon och varietén lite som scenkonstform och då tar man ju upp de här grejerna också, men jag, alltså personligen så tycker jag verkligen det är det som är också någonting man kan prata väldigt länge om, men
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Som när du är burleskartisten så ska burleskartister verkligen, verkligen få betalt, liksom, för att de är konstnärer och artister. Men egentligen så ställer man ju sig på scen för att man bara har någonting man vill uttrycka. Det är verkligen en, att man har verkligen en starkt urge. Alltså behov låter ju, men ja, men det är ett behov, men det är också en så här, ja, någonting man vill uttrycka. Och så är det ju oftast någonting med det här alter egot som man har.
Mm.
Som är en identitet som också kräver sin liksom exponering. Alltså den vill ha liksom... Få komma upp och liksom möta liksom, betraktaren. Eller. Men man gör det väldigt mycket inom burlesken med publiken. Publiken är verkligen med artisten. Ja. Så att det är liksom som att om jag exponerar den här identiteten som jag kanske inte då gör till vardags.
Mm.
Så blir det en väldigt stark liksom, synk mellan, till skillnad från, man kan verkligen som skådis och sådär också gå in i en roll. Och även fast det är en roll som... tänk Hamlet eller liksom Romeo och Julia. Så Romeo och Julia, det finns hur många har inte liksom också skådespelare inte kanske inte varit in och spelat någon av de rollerna. Och sen så gör man det ju alltid med sin person i det. Liksom, så att man, men burlesken har du själv skapat ditt nummer och du har själv byggt ditt alter ego. Så det är så otroligt kopplat till din personlighet. Så det är så laddat. Klart att publiken känner av också. Och man får ju oftast då en uppmuntran som är liksom att det är någonting som verkligen sker. Liksom. Och det får verkligen komma ljuset, den här personligheten. Och kan, tror jag, också inspirera andra till. Så att det blir något väldigt, för mig nästan rituellt i det hela. Och det finns ju kanske inte inom, alltså, porrstriptease.
Nej.
Det är inte kanske det det bygger på i första hand. Och det var det jag skulle komma tillbaka till, pengarna där. Så då är det ju mer liksom bara att konsten så liksom att man har behov, att man vill göra det. Så att det är inte pengarna som är första. Men sen så kan vi ju prata om det, för det är ju en annan fråga liksom, att om man ska leva, som också det finns burleskartister som lever på att vara burleskartist, då ska man ju ha betalt liksom för det. Men det är inte pengarna där, inte samma, att det inte är en lön.
Nej, det är inte bara
man går inte bara dit, det kan ju hända också om man har kört jättelänge. Men det finns någon magi där i...
Men för vi har pratat ganska mycket om... eller jag pratade med Lady Rivet bland annat om det. Att, alltså det här med subjekt och objekt.
Mm.
Att det kan vara en skillnad där. Och hur man liksom lanserar sin sexualitet på scen eller så. Om man är burleskartist kontra vanlig strippa liksom.
Mm.
Att det är mycket det här att ta sin egen sexualitet på... Alltså att ta den till sin och att visa att så här, det här har jag, ja, men det är lite det du är inne på kanske, att så här, man visar upp någonting som man själv vill och liksom vill uttrycka på ett annat sätt.
Precis.
Som, och att då blir man liksom ett subjekt på ett annat sätt än om man bara liksom går in och ja, men det här ska vara porrigt, det här ska vara sexigt, men, och det är till för publiken på ett annat sätt.
Ja, för det porriga i, alltså, striptease, porrstriptease, det är ju ganska generiskt.
Mm.
Det är oftast inte kanske jätteindividuella uttryck.
Nej.
För lika mycket det subjektiva då i burlesken kan ju vara att man faktiskt, någonting som man kanske, det kan ju vara att man accentuerar någonting som man är bekväm med. Men många gånger kan det ju också vara att börja kanske exponera och... framhäva saker som man kanske är ganska osäker med. Alltså det kan också vara, det finns ju artister som gör det, eller det finns ett tryggt rum liksom för att börja komma in och faktiskt bemöta saker som kan också beröra ett trauma till någon. Kanske något komplex som gäller någon kroppsdel till att det ska vara tillåtande, att alla inte liksom stöpta i samma form utan så det var det jag tyckte väldigt mycket om just med neoburlesken, att den... Det är väldigt betoning på humor, men det kan också vara super, super sexuellt. Men att det...
Alltså det är väldigt spännande tycker jag. Och jag har ju inte sett så mycket riktig striptease. Jag har gjort det nu.
Mm.
Men liksom, jag vet inte riktigt om jag tycker det är så jäkla enkelt att sätta fingret på vad som är skillnaden alltid. För att jag såg också nu på erotikmässan så var det några som strippade. Och då var det liksom en show. Då presenterades de som artister liksom. Och men det kändes ändå som att det fanns ju någonting som gjorde att så här, nej men det här där skulle inte jag, där skulle man inte kunna klassa som burlesk liksom, verkligen inte. Men att det är lite svårt ändå att sätta fingret riktigt på vad det är liksom. Speciellt när de blev utropade liksom, som här kommer den här tjejen liksom, och hon hade ett artistnamn liksom och kör. Sen kan jag väl säga så här, en grej är väl någonting med ansiktsuttrycket, att så här, en burleskartist är ju så väldigt, det är så teatralt ofta. Och att där har vi ju direkt en skillnad liksom, att ja, men kanske lite som du var inne på, att ta med publiken på resan på ett annat sätt, att så här, titta på mig och här tar jag av mig det här och tada, och liksom som jag inte upplever att liksom, ja, det lilla jag har sett av striptease liksom, att det har funkat så.
Nej.
Mm.
Precis, och det är för att burlesk, alltså den här med alter ego så där också, som man när jag jobbar med dramaeleverna, för de har redan varit inne på och skapat, jobbat mycket med mask, har de haft ett moment innan, och det här med, alltså, clown, de olika så här. Så det är ju väldigt tydligt en mask man bär. Vissa burleskartister jobbar ju väldigt, alltså de går, som en neoburlesk kan jag redan, jag kan inte tänka på någon specifik nu, men att man verkligen liksom så här, kanske också, vem är jag bakom mask? Alltså man kan verkligen ganska tydligt att det är som, på det sättet teatraliskt och drama liksom, kopplat till en tillbaka antiken, alltså Grekland alltså, och kanske till och med tidigare i ceremoni, alltså när man verkligen också var inne mer kanske i ceremoniellt rituellt, spelade olika, eller man gick in som olika gudar, gudinnor liksom, att det var, och de var liksom kopplat till sig en arketyp eller en laddning, att det är, så då det är ju på det sättet som jag verkligen ville ha in på Hoochie också med publiken som var väldigt liksom central, att det lekfulla fick komma in, att liksom leka kring, alltså lekfullhet kring identitet och sexualitet och kropp. Och det gjorde ju att det blev liksom någonting liksom i luften som var väldigt flörtigt. Men inte alla gånger jätte, alltså då porrigt eller sexuellt, utan det var verkligen mycket så här möt, alltså, och spelet mellan mask och nakenhet alltså också. Inte bara fysisk, utan nakenhet kopplat till identitet.
Ja. Men när ni började, liksom, var du någonsin rädd för att det skulle missuppfattas? Eller att...
Nej, men om jag, det är det jag menar. Ja. Idag hade man ju varit rädd för att... Idag finns det ju sån rädsla och ängslighet liksom, kring så mycket. Liksom. Mm. Men det är det jag menar, att tidsandan har verkligen liksom förändrats.
Ja.
Mm. Men det gör egentligen, jag tror att bara burlesken behövs mer än någonsin. Verkligen. Som det var liksom i Weimar-eran och sådär i Berlin, när de här små vattenhålen som det var med varietéklubbarna och så.
Mm.
Där det fanns liksom en möjlighet att prata om sånt som inte, och uttrycka sånt som inte var möjligt längre på grund av det politiska läget.
Jo, men det tror jag också, att det liksom finns ett stort behov av burlesken idag. Av många anledningar liksom. Som du säger, som hur det ser ut i samhället och vad som är okej att prata om och vad som blir tabu och så vidare. Att man liksom, vi behöver det här, den här tillflykten och få känna oss, jag vet inte, levande i det.
Ja.
Ja.
Och så komma ifrån det här med eskapismen igen. Alltså det är ju tempot nu man är, ja, för jag är ju stockholmare och det är liksom, ja. Men tempot går ju, skruvas ju upp liksom.
Ja.
För varje år. Det känns som att Stockholm växer väldigt snabbt och tempot är extremt sådär högt. Så också så är det väldigt viktigt med de här alternativa världarna. Där man får liksom ett andra perspektiv.
Ja.
Man behöver liksom inte resa till en annan kultur, utan man kan skapa sig subkulturer inom kulturen. Eller just de här fantasi och lek. Det är liksom någonting jag har som så här, mina ledord. Liksom. Att det är väldigt viktigt. Och nu är det väldigt mycket att man går in och ser... Jag tror faktiskt att det har påverkat också att det är svår med live-evenemang på ett sätt idag. Alla är så låsta av sina HBO, Netflix och allting. Och kan gå in i, och kanske se... Leka sig in i andra identiteter och titta på film och så. Mm. Men inte... Det är också så här kommit lite bort från kroppen. Att, och det är det jag älskar liksom med hela burlesque-scenen. Att det är väldigt mycket kropp. Att vara i kroppen, att vara närvarande i kroppen.
Ja, men jag tänker ofta på det här liksom, vad det faktiskt kan göra med publiken. Nu på senare, eller egentligen många år, så har det ju varit liksom det här att folk vill ju gärna fota och vill ju gärna vara i sina telefoner och filma och det är liksom så här. Men men på Fräulein Frauke till exempel så brukar de ju säga det liksom, konferensieren eller Frauke själv ibland, att så här, this is live show, så här. Det här ska du uppleva med dina ögon och dina sinnen och inte genom telefonen liksom. Så nu plockar vi ner telefonerna. Och att så här, det blir så häftigt tycker jag när folk gör det. De allra flesta gör ju det. Tar ner sina telefoner, upplever det live. Och det blir en helt annan upplevelse liksom. Som du säger.
Det blir superexotiskt idag också. För att det är konstigt att leva här och nu. Bara jag vet på nyårsafton nu att det var en kompis som bara skulle... Hon gjorde allting via linsen tills min andra kompis sa bara, men lägg ner nu. Jag vill bara titta på fyrverkerierna här och nu. Så att precis, det blir jätteexotiskt.
Ja.
Lägga från sig, men det, jag har också varit på några varietéer och sådär, men i London och så, när de har varit, där har det varit förbjudet också att ta upp kameran eller mobilen.
Just det. Ja, men det blir ju verkligen att man hamnar i kroppen på ett annat sätt, tänker jag. Som publik också, liksom.
Verkligen.
Man blir mer uppmärksam på vad som händer runt omkring och om du skulle göra någon burleskklubb idag, vad skulle vara liksom utmaningarna då man jämför med mot när du började med Hoochie Coochie?
Ja, alltså den stora utmaningen nu ligger i det praktiska. Att det finns så få lokaler att göra någonting bra. Alltså det, situationen med lokaler och ekonomi och sådär har försämrats. Det är faktiskt en av de anledningarna till att jag inte riktigt orkar dra igång någonting längre. Nej. Ja, nu är vi faktiskt lite på G, för jag gjorde en föreställning på Rion Teater, men nu har vi just tagit upp den här frågan ganska mycket som en också, alltså att det är ett problem. Att man har inte, alltså kulturen puttas undan i samhället, mycket på grund av ökade marknadshyror och det här med lokaler. Och nu också politiskt.
Ja.
Så vi har pratat väldigt mycket om att vara i naturen helt enkelt.
Aha.
Back to nature.
Oh, gud vad spännande.
Så då är man också i kroppen, i också naturens kropp. Vi får se hur det utvecklar sig, men det är lite grejer som ligger och puttrar i alla fall. Men, och sen så är det ju också just att det är, det har ju varit ganska mycket med burlesken och teman och så, att man, ja, det är så mycket som är känsligt idag. Också, jag gick tillbaka till universitet och pluggade genus på masternivå. Och där med intersektionalitet och sådär, för det var det som var programmet, så identitetspolitik och sådär, men hon som myntade begreppet, Kimberly Crenshaw, som var akademiker inom social justice, hon säger ju själv att hon created a monster, att det har blivit nästan lite motsatt effekt, att det, det blir väldigt mycket gruppering, alltså att alla såhär har varit lite fientligt överallt och väldigt såhär snabbt, passivt, aggressivt klimat. Men jag tycker, jag är inte den som är rädd för att, rädd för att inte gå in i det skapet, men sen måste man ha energin och den rätta platsen och miljön. Och den saknar jag lite just nu, känner jag. Bygga någon typ av found, alltså bygga någon, ja, det känns som att man ska vilja ha, det som var fantastiskt med Södra Teaterna, det var verkligen att det var liksom ett hus som var liksom fyllt med konst och kärlek hela den här eran. Det kändes verkligen som att det var ett öppet hus. Men så någon sån, alltså känna bara, jag går väldigt mycket på, en väldigt instinktiv person och går mycket på intuition. Så att det ska liksom bara kännas som att, att det är en plats som man känner. Och i rätt sammanhang, att saker och ting synkar sig så att det känns som att det är läge. Att,
men du verkar ha ganska bra koll på det, känns det som. Alltså nu när du sa det här med naturen så känner jag bara, fan vad i framkant du ligger. Så här. Ja, men det är ju fantastiskt. Bra att ha den, de känselspröten, tänker jag.
Ja, jag måste säga, min kära kollega här, Rebecca Tiger, hon drog ut oss i en grotta här ute i, kanske en hemlig grotta för henne, ute i naturen bara för någon vecka sedan. Så vi var ute, timmarna gick och det var minus 7 grader, man märkte inte ens av det.
Okej.
Ja.
Ah, fantastiskt. Kommer det bli någonting där, tror du? Alltså, någon, kommer det hända någonting där?
Kärleksgrottan.
Kärleksgrottan?
Ja, kanske. Ja, men hon drömde in att det ändå hade varit en plats där. För det fanns en fornlämning. Där många kvinnor hade dansat nakna. Så vi får se.
Spännande. Ja. Vad händer annars i ditt liv just nu? Liksom, om vi tar oss lite mer till nutiden. För nu har vi pratat ganska mycket om det som har varit. Liksom.
Alltså det är väldigt spännande just nu. Jag känner att jag har precis avslutat en era i mitt liv. Och jag är nog lite så som person också. Att jag har olika kapitel som är. Men nu känner jag väldigt tydligt att jag har avslutat ett kapitel. Och på väg in i ett nytt. Så det är väldigt öppet just nu faktiskt. Vi får se.
Vad är det du har avslutat precis?
Ja, det är flera år av en transformation.
Wow!
Avsnitt 2 nästa år.
Ja, verkligen.
Men jag har inte tillräckligt mycket perspektiv på liksom, den här tiden.
Nej.
Ännu för att kanske. Nej, men det har varit en ganska intensiv och turbulent tid. Jag har lärt mig jättemycket. Men det är, jag fick ju barn också, så att småbarnsåren är ju intensiva i sig. Det är lite som att leva i en annan verklighet.
Ja, alltså, jag vet.
Du vet.
Jag är ju i dem nu.
Ja.
Ja.
Precis.
Mm.
Och då vet du kanske också, som du har ju startat burlesk-podden, att det är ganska häftigt när man får barn, för det kommer ju oftast någonting annat man föder i samband med det. Så för mig var ju väldigt mycket också drag as art och testa mina egna konstnärliga projekt och hålla på med det. Alltså, man lägger all sin energi, verkligen. Mm. Så här, det känns, så det kan jag ju säga, när jag ligger på dödsbänden sen så kommer jag ju inte känna att jag inte verkligen bara gjorde de här konstnärliga projekten som jag verkligen ville göra. Och Arise Amazons var på Orionteatern också.
Just det.
Men det är också som att föda fram stora grejer. Det tar också liksom ganska mycket energi. Och så ska man ändå liksom leva i det här tempot i den här världen. Och prestationssamhället och ha ett annat jobb och inkomst. Och bara den här inkomstfrågan är som ett stort kapitel i sig, tycker jag, när man jobbar inom kulturen.
Ja, verkligen. Gud, ja.
Det är också ett avsnitt.
Ja, ja. Vi pratar inte om det.
Nej. Nej, och jag känner att där är ju också lite så här, det är mycket förändringar som händer nu. Jag har jobbat länge inom tv-branschen och den känns ju också lite som att den är på väg in i nya, ja, något nytt. Och, så jag har ju kommit in lite också på teknologi och AI liksom är min nya.
Ja.
Jag hade ju med en robot, en AI, på scenen där på Orionteatern. Men nu är jag liksom lite... Och så var jag på Bloomberg i höstas och pratade om Human Face of AI och lite så.
Mm.
Att det finns alldeles för få också kvinnor som jobbar med AI och maskininlärning. Så det kan hända massor med roliga saker.
Ja.
Vi får se. Och vi håller ju på lite och se om vi ska göra en Arise Amazon 2.0 också.
Mm, mm. Mm. Ja, vill du berätta lite om det? Vad var det för projekt?
Det var ju som ett drömprojekt som jag drömde fram tillsammans med Rebecca Tiger.
Mm.
Som är, hon vurmar ju också väldigt mycket för varietén som scenkonstform.
Ja.
Och burlesken är ju oftast uppbyggd med flera nummer. Liksom, så det blir ju som en varieté. Och den här varietén är, ja, jag märker att den går igenom i allting. Att just så här, få en bra blandning och mix av saker.
Mm.
Som går att använda också utanför scen och teater. Så är det en bra tankesätt. Liksom, så där. Men, nej, men då, det var också en del som började, det var när jag var ute och gick med barnvagnen. Min son var nyfödd. Så började vi tänka att vi ville göra någonting tillsammans. Som vi sen bara kallade Pathfinder. Så det handlade väldigt mycket om find, liksom, hitta... Alltså följa hjärtat på något sätt.
Mm.
Och så sen, alltså vi höll ju på... Det tog sin form över några år. Och sen så, vi visste att vi skulle vara på Orionteatern. Och jag ville göra någonting med hästar. För det är min stora passion i livet. Och sen... ja, så... Också att det skulle verkligen vara en hyllning till en kvinnlig... Alltså... Feminina och kvinnliga kropp. Liksom, ja.
Mm.
Till kroppen helt enkelt. Men vi hade ju flest kvinnor på scen. Och en drag queen också. Och sen hade jag ju via universitetet och att jag kom in på posthumanism och så också sökt mig till ett projekt på KTH med en AI, en robot.
Mm.
En, som också blev vår protagonist. Så det handlar väldigt mycket, nu när jag är ganska stort alltså tech, det har varit ganska så här, teknologiskt fokus på allting. Så var det ju, och vi också försvinner in ganska mycket, ja men det är ett digitaliserat samhälle och kommer bort från kroppen, så var det här då den här mask, för att den här roboten är en mask, så igen, masken, den, i våran story så är det mer, ja, den här roboten, AI:n, som bara har ett ansikte eller en mask, längtar och söker en kropp och lockas in i en då värld av, eller bjuds in i en värld av amazoner, som är olika cirkusartister, operasångare, dansare, så. Ja, så det blev jätteroligt.
Ja, häftigt projekt. Ja.
Och så var det ju, ja, det var burleskar också. Det var, vi hade Empress Star där som är en av mina favoritartister.
Mm.
Som verkligen jobbar ganska mycket på, eller jobbar kring, hon är ganska provokativ i sitt uttryck. Vet du vem det är?
Nej, jag vet faktiskt inte det.
Men hon är, hon kör ju trapets och hon har en laser buttplug i rumpan, har hon bland annat. Så hon har varit med...
Ja.
Peaches har gjort en video med henne och sådär.
Ja.
Och så gjorde hon också ett av sina nummer i Rise Amazon som hon har gjort också ett tag med Lydia Lunch. Heter hon Lydia Lynch? En sån här ganska, också text av, också ganska provokativ liksom. Där hon är helt naken. Eller hon kommer in på en gunga först. Så ja, nej men så det var också så här att verkligen ändå... använda burlesken, fast också är liksom ett nytt koncept, ett nytt sammanhang. Så den kommer ju finnas kvar och drag och sådär. Liksom, men det är också kul efter man har gjort, liksom jobbat att skapa nya hybrider med ja, saker, ja. Tycker jag är roligt. Så nu jobbar vi lite på att se om vi ska göra en Rise Amazon 2.0 som vi kallar den gröna teorin efter en bok av en läkare som heter Matti Bergström som är lite inspirerad av.
Ja. Okay.
Som pratar väldigt mycket om, eller han skrev en bok där han är verkligen inne i hjärnan och reser runt de olika delarna. För att jag är också lite sådär bekymrad hur vi har delat upp världen i, så det blir det med binära oppositioner. Konsten versus matematiken eller vetenskapen och så de olika. Och hur, de båda sidorna är tillsammans så blir det liksom ett föds till nya saker. Men att det är en uppdelningen är liksom, bara hitta sätt att jobba med alla delar.
Spännande. Du, alltså din hjärna, Karin. What's going on?
Nej, no, men det är en hjärna som är min stora inspiration i naturvärlden med bläckfisken. Som har faktiskt 9 hjärnor. Kan man, nej, men den har mer. Den har egentligen bara själva hjärnan är som en kastan.
Mm.
Bläckfisken pratar om det. Någon som inte hänger med. Och 8 armar. Men människans sätt att se på det först är att man har mätt såhär, intelligens på hjärnans storlek eller mått.
Mm, mm.
Men då har man förstått som forskare och biologer och sådär att det bläckfisken har då istället är ju att det här är bara en central. För sen har den ju som nästan neuron som är helt otroligt utvecklade. Så man, jag har läst att man kan kalla att, det har, att bläckfisken har 9 hjärnor. Men man får också tänka att varenda liten sugkopp på liksom en så här, med tentaklerna har liksom otroligt många sensorer. Så de är verkligen en varelse som använder alla sina sinnen. Och det är också en typ av intelligens. Så att det är verkligen så här, så, hjärnan och min hjärna. Men det är också så här, jag vill verkligen koppla på alla liksom, med sinnena och... och det är också väldigt mycket med det sensuella och erotiken och sexualitet. Och, det finns väldigt mycket att utforska där.
Verkligen! Okej, som en bläckfisk alltså.
Ja.
Känner du att det är någonting som du vill ha sagt innan vi avslutar?
Nej, inte något. Det kan inte du ställa någonting du vill veta eller ha någon fråga om det.
Vad är bra burlesk för dig?
Väldigt svårt att säga, för det vet man ju bara när man ser det.
Ja.
resenär när man ser ett nummer. Man vill ju verkligen känna sig som att man är med på en resa. Och så är det ju roligt att bli överraskad också. Sen kan det ju finnas artister just som är Empress Star som gör grejer som man känner till och har sett och som man vill se mer av. Men det är ju väldigt mycket att bli överraskad. Och att det just hänger ihop med väldigt mycket att när det känns genuint att det verkligen kommer från personen, artisten eller burleskartisten som står på scen. Att det är istället för någonting som kanske känns som att det är spelat eller något man har sett någon annanstans, utan det verkligen är men lite som igen den här slogan som vi också använder som är tagen från Rocky Horror Picture Show, don't dream it, be it. Man känner att artisten också verkligen symboliserar det liksom i kontakt med drömmen, liksom dream time.
Just det.
Då är det bra.
Ja. Tack för det. Ja. Fint. Ja. Tusen tack för att du ville komma hit.
Tack.
Tack för alla dessa fantastiska berättelser och allt vad du har. Tack för att ni har lyssnat här ute. Vi hörs igen. Puss på er.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.